Sånger som handlar om en vandring, och livet är ju lite grann som en vandring, eller ofta så talar vi om livet som en vandring. Vi går på olika vägar, vi möter olika människor, vi går tillsammans med olika människor. En del slår följe med oss, andra slår vi följe med. Och det styrker mig lite grann i det jag tänkte jag skulle tala om idag. För jag tänkte tala lite grann över den sista salmen i Lilla Saltaren. Och då hoppas jag ni funderar på, vad är det för salm? Är ni spännande på att höra vad det är? Ska ni få göra så småningom. Vad finns det för likhet mellan Christer Hultgren och Franciscus av Assis, tänkte jag börja med. Christer Hultgren är ju en karlskronit som är uppvuxen och har verkat och verkar. Har verkat här i över 60 år i alla fall, vågar jag påstå. Jag vet inte om han har passerat 70, men har han nog inte. Och har verkar fortfarande. Han är sångförfattare. Han har en god blick för hur man planerar och arbetar. Har varit en god arbetsledare för många. Kanske någon av er sitter här, vad vet jag. Han har skrivit en sång som heter, eller som innehåller strofen, "Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig." Det påstås att Franciscus, han som startade franciskanerorden, att han lär ha sagt, predika alltid evangelium och om nödvändigt använd ord. Jag slog upp det där på internet och på en av sidorna som talar om citat av Franciscus, så står det att de här citaten som följer, och det innehåller bland annat detta citatet, är inte riktigt fastställda. Man har inte hittat originaldokumenten. Man vet inte riktigt var det kom ifrån. Det är först på 1990-talet som det har förekommit i någon bok. Nu minns jag inte riktigt vem det var som först kom ut med det, men från 1990-talet så har det förekommit i en del olika böcker i alla fall. Predika alltid evangelium och om nödvändigt använd ord. Jag tycker det är ett ganska bra citat, vem det än är som har skrivit det. Och jag tänker, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, tangerar det här citatet. Hur får du ihop det där nu? Och hur får du ihop det med den sista salmen i Lilla Saltaren? Ja, vi ska se om vi kan ta oss igenom det här på ett bra sätt. Lilla Saltaren är de 15 salmer som vi kallar för pilgrimssånger. Salm 120 fram till och med salm 130. Fyra är de här pilgrimssångerna, vallfartssångerna, stigningssånger. Ja, kan benämnas på lite olika sätt. Lilla Saltaren. Alltså en vandring genom livet där man kan sjunga psalmer, där man kan bli uppmuntrad, där man kan bli undervisad, där man kan bli varnad, där man kan uttrycka tacksamhet över livet, där man kan se om man är välsignad eller inte, faktiskt. Åtminstone på ett och två sätt. Läs gärna de här psalmerna. Börja med någon pilgrim som börjar borta i Arabien, östra Turkiet, öster om det som vi kallar det förlovade landet. Börja med en förtvivlad bön om att jag är omgiven av falska tungor. De talar illa om mig. Hur ska min vandring gå genom livet när jag har de här bekymrerna? Och så avslutas den här lilla delen då i den stora boken Saltaren med en pilgrimssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare. Som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Den 15:e och sista salmen i lilla Saltaren. Man kan fundera på vad har den här för kontext? Vem har skrivit den? När skrevs den? Till vem skrevs den? Och för att göra bara en liten kort historia utav det här så vet jag inte. Då vet ni det. För det är ingen som ger sig till känna av att ha skrivit den här salmen. Vi vet inte vilket år den skrevs. Vi har inga som helst aning om till vilka. För det sägs ingenting om Kedars hyddor eller Meseks land. Eller, finns inga angivelser. Det bara liksom ploppar in här. Och läser man bara denna salmen så, jaha, lova Herren. Ja, det kan jag väl göra. Vad ska jag lova honom för någonting? Kan man ju fundera på. Men det är ju inte den typen av det svenska ordet lova. Utan här handlar det om, som det uttrycks i den engelska översättningen, praise the Lord. Prisa Gud. Det hebreiska ordet som används för att lova eller prisa Herren här är inte ordet halleluja som man skulle kunna tänka sig, eller hallel, utan det är ordet baruk som mer handlar om att välsigna. Och välsigna är ju kanske inte ett riktigt modernt ord, så då behöver vi använda uttryck som att tala väl om. Att jag skulle ändå vilja använda ordet lovprisa. Alltså att man, ja, tänk själv, du står inför en som fyller 50 år. 50 år är ju den stora högtidsdagen i livet. Då liksom är man ju på topp. Sen faller det ju. Ja. Och så ska du liksom förklara hur du vill verkligen uttrycka din kärlek till den här personen. Vad fantastisk hon är. Som har utforskat livet och som har sån stor erfarenhet och som har varit med om så mycket och som har gett dig så fantastiskt mycket. Så du har liksom själva livet att tacka för den här personen. Att tala väl om, att uttrycka sin högaktning till en individ. Det är det att prisa någon. Vi kan ju prisa någon för att han har sprungit på 9,4900 meter. Och vi jublar och applåderar och skriker. Eller så prisar vi någon som råkade stå på rätt ställe och använde sin vänsterfot och sköt bollen rätt upp i nättaket. Och så jublar vi och prisar en persons insats. Här står det att vi ska göra det med Herren. Vem är Herren? Ja, det får vi ju lite förklaring i när vi läser att det är han som har gjort himmel och jord, läser jag i den här översättningen som är Svensk Folkbibel 2015. Han som har gjort himlarna och jorden. Uttrycket är hämtat ifrån den första versen att Gud skapade himlarna och jorden. Så att det är skaparen vi ska vända oss till och som vi ska välsigna. Som vi ska berika, som vi ska tala väl om. Hur kan man göra det till någon som liksom är helt avskild oss i sin natur? En som äger allt, som har allt, behöver väl ingen lovprisning? Han vet ju vem han är i alla fall. Men här står det faktiskt att vi uppmanas att prisa Herren. Ordet halleluja talar ju mer om att prisat vare Herrens namn. Det blir alltså en annan formulering att ja, Gud han är jättestor. Det är inte en uppmaning att prisa Gud, utan det är mer ett konstaterande att använda ordet halleluja. Halle, prisat vare Jahve, som är då ordet för Gud. Halleluja. Men här handlar det om att välsigna, tala väl, att lyfta upp Herrens namn. Hur gör man det? Och hur får jag ihop det med jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig och predika evangelium hela tiden, och om du måste använda ord? Jo, jag tänker att prisa Herren är en uppmaning till alla Herrens tjänare. Det är någonting som pågår hela tiden. Det är inte bara vad vi säger. I Sverige så har vi inte så mycket av skamkultur. I andra länder har man detta på ett helt annat sätt än vad vi, hur vi tänker. Vi skäms inte om vi gör fel. Vi säger bara, det var inte mitt fel. Du måste ha sett fel på videon, det var inte jag. Eller skyller ifrån sig på något sätt. Man kan aldrig se att ens liv liksom blir fel. Jag hör aldrig någon som sitter i fängelse som säger, jag aldrig ska inte säga det, jag har inte frågat varenda en. Men det är väldigt sällan man hör, jag erkänner. Det där med skamkultur, att veta att man har gjort fel och att se att någon har gjort fel, det har försvunnit ifrån vår tid fullständigt. Och då kan det ju vara svårt kanske att prisa en sån människa. Men när man då har vänt om till Herren, fått sina synder förlåtna, då är allt det här skamliga borta. Då kan man bli upplyft igen. Då har man börjat på någonting helt nytt. Gud, Herren själv, han är alltid den som är helt frånvänd allt det skamliga. Han har vi alltid orsak att prisa. Alltid har vi orsak att prisa Herren. Och det ska vi göra genom hela vårt liv. Man kan fundera på, vilka är det då de här Herrens tjänare som står i hans hus om natten? Varför ska de uppmanas att prisa Gud? Jag har funderat på det där lite grann. Vilka kan det vara? Kan det vara de som liksom aldrig slutar att vaka? Kan det vara de som bär ansvaret för att det som sker i Herrens helgedom sker på ett rätt sätt? Att ingen av de händelser som sker vanhelgar eller sänker, talar skamligt om Herren. För det var ju så att i templet, det som var uppbyggt i Jerusalem, där fanns det olika vaktavdelningar. Och de vakade hela dygnet. Man skulle kunna tänka sig att det är en vaktavlösning när man läser psalm 134, har jag tänkt på. För i vers 3 så står det helt plötsligt i singular. Alltså förut så har man talat om ni och era. Lova Herren alla ni. Lova, lyft era händer. Men i vers 3 så står det Herren välsigne dig. Jag funderar på om det kommer en skara med nya vakter som ska träda in i templet. De går upp för de där 15 trappstegen upp till Herrens helgedom. Och så står det gamla vaktlaget och så ropar de ut, lyft era händer. Prisa Herrens namn. Nu är det ni som ska ta över. Nu är det ni som ska gå in i natten och mörkrets timmar när det sveper över vårt land. Men då ska ni veta att Herren, han är inte som solguden som går ner när dagen är slut och som inte syns längre. Herrens namn kan prisas också på natten, därför att han är en Gud som omsluter hela universum. Han är en Gud som inte sover och inte slumrar. Därför kan vi prisa Herren med lyfta händer om natten. Och jag tänker på er äldre som har tjänat Gud i så många år. Med lovsång, med tacksägelse, med arbete. Ni har lyft upp era händer, era rena händer, och talat väl om Herren. Står ni där nu och uppmanar den nya generationen som ska träda in i tjänst att prisa Herren? Lyft dina händer. Var vaken också på natten. Se till att aldrig upphöra att lyfta och tala väl om Herren, att välsigna Herrens namn. Det är någonting som höll på sig vi äldre, men jag vill väl fortfarande säga ni äldre behöver säga till den nya generationen. Jag är ju kanske inte den nya generationen, utan det kommer ju de som är efter mig. Men jag tänker att vi som är lite äldre, vi måste se till så att de unga får vara med och prisa Herren. Vi ska uppmana dem. Vi ska stå där när de också träder in. De kanske inte gör det på samma sätt som vi. Ja, de kanske går när de vaktar, så kanske de ska kolla alla dörrarna i vänstervarv och vi har gjort det i högervarv. Hur ska det gå till? Får man göra så? Det är klart man får. Det är ju arbete som ska bli utfört. Får man gå klädd så där? Ska man ha sådana där moderna sandaler på sig under vaktkläderna? Det är de där sandalerna som är villighetens skor, som skyddar för den tid som kommer. Ja, man ska ha de sandalerna. Man ska inte gå i de sandalerna i framtiden som vi går i idag. Jag är helt övertygad om det. För det är nya vägar, det är nya utmaningar, det är nya stigar, det är nya branter. Man behöver ett annat grepp i fötterna. Vi, vår generation och ni som är äldre, vi ska välsigna de som kommer efter, de som kommer in med den nya, med de nya krafterna. Lyft era händer mot helgedomen, och så ska vi välsigna de som träder in i tjänst. Herren ska välsigna dig. Nu tänker jag gå hem och vila mig. Nu får ni ta över. Nu har jag gjort mitt. Herren ska välsigna dig. Och så överlämnar vi arbetet att prisa Herren till nästa generation. Lyft era händer. Hur prisar vi Herren idag, kan man fundera på. Vill du vara med i lovprisningen fortsättningsvis? Och om du ska vara med fortsättningsvis, hur ska vi då lovprisa Gud i framtiden? Vilka uttryckssätt ska vi ha? Jag höll på att säga, vilken ljudvolym ska vi ha? Ska vi sitta som vi gör här? Ska vi prisa Herren på andra sätt? Jag tänker att uppmaningen till nästa generation som kommer ifrån oss måste göra att också vi vågar släppa hur saker och ting ska ske i framtiden. 31 oktober 1517 så spikades 95 teser mot avlaten upp på slottkyrkans dörr i Wittenberg. Det var starten för reformationen. Det är över 500 år sedan. Det har vi glädje av än idag. Att Luther läste på i skriften på 1500-talet och kom fram till att Gud ger nåd åt var och en som söker honom. Man betalar sig inte in till himmelriket, eller avlatsbreven som handlade om att man skulle betala för lite mindre plåga. Det har vi glädje av idag. I januari så är det 100 år sedan som den här församlingen, inte den här kyrkan, men den här församlingen som byggde den här kyrkan, bildades. Kallades för Philadelphia-församlingen på den tiden. Idag heter vi Pingstförsamlingen i Karlskrona. Gör vi som de gjorde på 1920-talet? I mångt och mycket gör vi likadant. Vi samlas i storforum. Vi sjunger psalmer. Och så har vi haft med oss det genom alla generationerna. Vi är ett antal av på pappret 670 ungefär. Plus minus några. Och vi samlar ungefär, kan vi vara, 70 personer idag. Är det lockande att komma med i den här gemenskapen? Är det tilldragande att ha en som står och babblar här framme och funderar på om han ska säga rätt eller inte? Som försöker väga sina ord så att alla ska känna att de har fått med sig någonting. Jag tänker att vi måste bli på något sätt moderna. Och nu hoppar en del till. Jag förstår det. Men om vi ska prisa Herren på ett relevant sätt i vårt land idag, så att människor förstår hur stor och god och fantastisk Gud är, så måste vi nå dem. Vi måste vara mitt ibland dem på något sätt. De måste känna sig välkomna in i vår gemenskap och säga: hos er bor verkligen Herren. Han som har skapat himlarna och jorden. Jag tror på det här sättet att samlas. Jag tror på undervisningen. Att komma tillsammans och läsa tillsammans Guds ord. Och försöka få det utbenat och förklarat så att det kan lära oss att ta hand om oss i livet. Att det liksom blir någon som vi krokar i och så går vi hela vägen. För lovprisningen till Herren är nyckeln för inte bara nutid utan också framtid. När vi läser Uppenbarelsebok så ser vi gång efter gång efter gång efter gång hur människor, hur varelser, hur änglar, och de benämns som äldste och allt möjligt, prisar Gud för den han är. Helig, helig, helige Herren. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran, makten och kraften till Herren vår Gud. Man jublar inför Guds ansikte. Jag var på Nyhemsveckan för, det är ju nu någon vecka sedan. Det är festival. Det är högtid liksom. Det är inte en vanlig gudstjänst på det sättet. Absolut inte. Utan det är ju någonting särskilt. Det är ju de som står där framme och sjunger och spelar. Det är ju professionella musiker och de vet verkligen vad de gör. Och de har varit i bön inför Gud. Alltså det är ju eliten liksom på något sätt. Och predikanterna som man får lyssna till, de är ju liksom handplockade för att stå just där och då. Så det är ju väldigt, väldigt bra på det sättet. Och där ser jag en ung generation komma in. Och vad gör de? Alltså fort musiken drar igång. Och jag höll på att säga, här måste jag nog säga, vi äldre är lite besvärligt i öronen. Det är det. Och det kan man göra någonting åt, absolut. Men så fort musiken går igång så lyfter man sina händer. Och så sjunger man och tackar Gud. Och man använder de här gamla psalmerna. Inte helt ordagrant, men man känner igen strofer. Man förstår att de har läst Bibeln, de som har skrivit de här nya sångerna. Man talar om de här stororden som försoning. Man talar om uppståndelsen och blodet och korset och uppspikandet och himmelsfärden och härligheten och att samlas i himlen. Hela paketet får man med sig i de här nya sångerna. Och där står de unga och prisar Gud. Och vet du hur dags klockan är? Klockan är 10 på söndag morgonen. Klockan är 10:00 på söndag morgonen. Och det är fullt pådrag. Så jag tänker, tiden spelar ju ingen roll. Att man dagen före haft midsommardag och har sprungit runt i alla tält och husvagnar och ropat och tjoat och stimmat. Och, ja, kanske en och annan har prisat Gud där också, vad vet jag. Jag var inte vaken, kan jag säga. Men nog är de där klockan 10 och lyfter sina händer när lovsången går igång. Därför att det är tilldragande. Därför att det är ljuvligt. Det är inte riktigt som jag gillade. Jag gillar ju att sjunga O store Gud. Jag gillar ju att höra någon ensam sitta och spela och uttrycka sig på sitt sätt. Jag vill ju att alla ska få komma fram med sina uttryckssätt. Men jag står där också och lyfter mina händer och vill vara med i det här. Och så tänker jag, jag får inte bry mig om så mycket att det inte är precis så som jag hade önskat. Utan nu ser jag ju en ny generation som vill prisa Herren. Verket att göra sitt liv till en lovsång, det går vidare till nästa generation. Det är ju det jag ser. Så vad gör det om vi går vänstervarv eller har andra skor på fötterna? Eller kanske till och med vågar sätta på oss en gul skjorta och synas väldigt mycket. Det har ju ingen betydelse. Därför att det är att prisa Gud som är det som är det centrala. Vill du vara med och prisa Herren? Men bry dig inte så jättemycket om någon som är bredvid dig är väldigt högljudd. Ibland så tyckte jag när jag var på Nyhem. Ja, men då står det ju en person bredvid mig. Det är ganska smala sitsar, det vill jag säga först. Och så sitter man på sin plats. Och sen så ska man resa på sig. Ja, men han som är bredvid, han är ju så mycket bredare än vad jag är. Eller åtminstone bredare än stolen. Så när vi ska liksom upp och resa på oss, då har jag liksom suttit lite grann med armen runt min fru. Så jag har ju haft lite mindre utrymme så. Men när vi ska resa på oss, ja, men det blir ju nästan lite knuffande. Och sen så räcker han ut sina händer och prisar Gud på det här sättet. Och liksom, det kommer ju ansiktet på mig. Ja, men det där gillar ju inte jag. Men så tänker jag, här är vi tillsammans. Jag kan ta ett steg tillbaka och så lyfter jag mina händer bara så här. Eller jag kanske kan ha honom bakom ryggen. Och så får jag vara med i lovsången och upphöja Herrens namn. Att tala väl om honom. Jag tror att vi behöver rena våra motiv ibland. Åtminstone behöver jag det. Det finns andra uttryckssätt att prisa Herren än de jag gör. För jag tror att vi alla är begåvade med någonting i själva skapelsen. Och jag tror att var och en av oss har någonting att bidra med. Och jag tänker att Herren, han ser ju den där som står så där och stör grannen bredvid. Och han välsignar ju honom för att han riktar sig till skaparen av himlarna och jorden. Och han välsignar ju också han som står bredvid och gör sig lite mindre för att den andra ska få plats. Vill du vara med i en framtid att prisa Herren? Det här kanske känns lite märkligt, men jag tänker, om vi ska nå vår stad så behöver vi på något sätt göra våra sammankomster, vår gemenskap attraktiv. Jag hörde ett vittnesbörd om en tjej som kom från en småort, flyttade in till Stockholm. Jobbade mycket med sig själv. En av de där tjejerna som har psykisk ohälsa, skulle man kunna säga. Och kommer in i en gemenskap där man, det första man får göra, precis som jag i morse, fick skaka i hand, faktiskt blev omfamnad. Välkommen hit idag. Helt okänd för den som kramar dem. Jag hade ju... Nej, det där är inte jag. Men det, för den här tjejen var det helt rätt. Det var helt rätt för henne. När hon kommer in i kyrksalen, det som vi är i nu, så står det på skylten: välkommen hem. Och det är liksom texten bara landade i hennes hjärta. Välkommen hem. Vår gemenskap ska vara en plats, ett hem, där vi säger välkommen till de som tidigare inte har synts hos oss. Välkommen hem. Där fick hon plats. Där fick hon tid. Och jag tänker, Gud, låt vår församling få vara en sån församling. Låt vår gemenskap få vara en välkomnande församling. Låt vår församling få vara ett hem så att vi kan säga välkommen hem. Och det kan det bara bli om vi gemensamt, var och en av oss, har samma blick uppåt mot helgedomen, Guds tempel, det som är i himlen. För det är där han bor. Det är där han finns. Och samtidigt hos den som har ett förkrossat hjärta. Och det är den som riktar sig mot honom. Herren välsigne dig från Sion när du träder in för att prisa Herrens namn. Amen. Jesus, jag vill tacka dig för ditt ord. Att du där uppmanar oss att prisa ditt namn, att tala väl om ditt namn, att uttrycka det i alla dess former så att människor förstår vem du är, vad du har gjort, hur fantastiskt stor du är, Herre. Du som är vår frälsare, vår förlossare, du som är vår kung, du som är vår fridsfurste, du som är vår läkare, du som är den som har all makt i himlarna och på jorden. Du som går igenom allt, Herre. Herre, jag prisar dig. Tack för den här gemenskapen som vi får äga, Herre. Där vänner kommer tillsammans, ja, där syskon kommer tillsammans, Herre. Att vi är ett Philadelphia, Herre, där vi älskar varandra på ett syskonlikt sätt, Herre. Jesus, jag ber för den framtid som ligger i vår närhet, Herre. Du vet, vi ber för en ny föreståndare, Herre. Och vi har namnförslag och vi funderar och frågar och undrar, vad är din vilja i allt det här, Herre? Hjälp oss att inte tappa fokus, Herre. Utan att vi i allt, Herre, hur det än blir, riktar våra liv i att göra tjänst för dig. Att gå ut med evangeliet till hela skapelsen. Att då och då använda också vår mun i att uttrycka oss, Herre. Tack för att du är här just nu. Herre, jag tackar dig för att du öppnar våra hjärtan. Kanske har jag fått öppna något hjärta med mina ord, Herre. Därför att din heliga ande är så god och verkar på var och en av våra hjärtan, Herre. Jesus, jag tackar dig. Jesus, jag tackar dig. Det är du som är vårt centrum. Det är du som är vårt allt, Herre. Herre, jag prisar dig. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Tack för att du talar till oss, Herre. Jesus. Häv upp din röst och prisa Herren. Tacka honom för att han är god. Evigt vara hans nåd. För det är ju verkligen sant. Vi har all anledning att tala väl om den Gud som har frälst oss. Den skapare som har planterat in oss i det moderliv vi kom från. Som hade en tanke innan vi ännu var formade om våra liv. Och när vi gjorde bort oss så var han ändå där och steg in och gjorde allt väl igen. Frälste oss, tog bort vår synd och vår skam. Man kan börja tala väl om oss igen. Det är vad Gud vill med ditt liv. Jesus. Kanske finns du med här som har något särskilt behov. Att du vill att vi ska be för dig. Kanske vill du ha ett samtal. Kanske känner du inte Jesus. Att du vill möta honom. Är det verkligen sant att man kan få ha en personlig relation med Gud? Ja, vill du pröva det? Vill du släppa in honom i ditt liv och testa? Är det verkligen sant? Jag kan mötas här på min vänstra sida. Jag får säkert hjälp av någon mer som vill gå dit. Om det blir kö. Göran ska sjunga här någon sång. Och vi tar lite tid. Om det är så att du har tappat fokus. Och det är det min predikan handlar om idag. Har man tappat fokus så uppmanas vi att återigen prisa Herren. Så sitt i din bänk. Gör upp med honom som du ska prisa. Herre, jag vill verkligen prisa ditt namn. Han är där. Han är hos dig precis där du sitter. Be en enkel bön. Och han ska möta dig. Absolut.